Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Vi börjar med ett budskap från vår samarbetspartner. Rögle är fortsatt topp 6 i tabellen. Söker ni någon som kan toppa era placeringar, försäkringar eller pensioner? Kontakta då Vågen Försäkringsbyrå. Besök vagen.se eller kom förbi på en kopp kaffe på Östergatan 22 i Ängelholm.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Nu är det allt läge för ett tjoho, för nu är vi tillbaka alla tre i poddstudion. Linus Hallin, välkommen hem, säger jag, Mattias Hjelm och Daniel Roth.
Tack Hjelmen.
Och grattis. Vi sa det redan för ett par veckor sedan, men ja, du har blivit pappa. Har första tiden varit bra?
Jättebra, absolut. Och tack så hemskt mycket för det också. Och det känns ju härligt att vara tillbaka i den här studion och rivstarta efter ledigheten med att åka ut på Rögles träning och samla på mig intryck och information till podden.
Det kanske går lite upp och ner.
Det kanske gör det, ja.
Med allting menar jag, med barn och Rögle och alltihopa.
Ja, och humöret kan också gå upp och ner, men här är vi glada.
Här är vi på topp.
Ja, ja. Absolut, absolut.
Jag var lite tänkt hur skulle jag jobba igång mig själv inför podden. Jag kände mig lite rostig och sen satte du din inledning där igen. Så jag bara vaknade till liv här bredvid och är redo att ösa.
Jag kände precis likadant.
Ja, vad skönt. Då är ni också med där ute i era stugor, eller i motionsspåret, där jag förstått att många av er tillbringar er tid när ni lyssnar på oss på. Så då ska ni verkligen få saker till era öron. Och vi har en intressant första punkt. Vi har många intressanta punkter, men där står det Chris Abbott. Och då tänker vi tillbaka på förra veckan, Daniel. För då hade du en lång intervju med Rögles sportchef.
När ni svek mig.
Precis. På olika sätt.
Ja, nej, det var intressant. Det var roligt. Den föddes verkligen på en uppstuds. Du och jag spelade i företagshockey i ishallen med HD och det är kunder. Och från idé till intervju gick det kanske 2 timmar. Du och jag stod och eftersvettades och skrev frågor i min mobil.
Ja, det kommer jag faktiskt ihåg. För du, det var liksom stretching samtidigt.
Det var mysigt.
Ja.
Men det var... men jag tyckte att han gav svar på... Kanske inte välte några kiosker, men jag tror han... Jag har fått väldigt mycket respons efter intervjun. Det är många som har lyssnat på. Jag tror det var... efterlängtat och för många att höra honom prata till punkt både om nutida grejer och lite visionsgrejer.
Och det var allt från juniorhockeyn som inte resultatmässigt har varit som de har önskat den här säsongen till han själv och hans drömmar om kanske eventuellt om NHL i framtiden, om Rögle, varför man inte har värvat så mycket och massor mer.
Ja, alltså det jag fastnade för intervjun, det var många saker, men det var intressant tyckte jag att lyssna till just det här resonemanget varför man inte värvar under den här skadekrisen där man hade 7-8 spelare borta. Också intressant att lyssna till att man hade erbjudit Daniel Widing till exempel ett korttidskontrakt men inte var villig att erbjuda honom ett kontrakt för resten av säsongen. Chris Abbott sa ju samtidigt också att han lovordar liksom Daniel Widing som person och allt det, men att det var det Rögle behövde, en korttidslösning just där och då. Men sen sa väl sportchefen också att Rögle, utan att kommentera närmare just apropå eventuella kommande nyförvärv, att man har en stable financial situation eller någonting i klubben. Också intressant.
Mm. Han berättar ju att han inte söker back egentligen. De är nöjda med sin backsida, mycket beroende på Samuel Johannessons stora framsteg. Men bekräftar att de söker forwards för att spetsa laget inför transfer deadline här om 2 veckor.
Var det någonting mer, Daniel, som du fäste extra uppmärksamhet på?
jag gjorde en grej. Du var inne på lite grann, men det här med juniorverksamheten som han pratade om, att han var ju väldigt självkritisk där kring då att 16, 18, 20-årslagen, ingen av dem nådde slutspel efter jul här. Och pratade också om att det är liksom en pågående process för att förändra, för att kunna locka till sig de spelarna som sen då tar sig upp i A-laget och går vidare. Och det är ju, jag tror det hade någon följdfråga där, då han också liksom vad man får tillbaka sen, alltså i ett längre perspektiv. Alltså kolla alla de här hemvännerna, Everberg och Britén och Sjögren, alla de här spelarna. Har man en fungerande juniorverksamhet och även spelare som kanske kommer tidigt då till Rögle, alltså från kringklubbarna, alltså vad det kan vara, Tyringe eller ja, Jonstorp, vad som helst, som sen då tar sina första senior- och juniorsteg i Rögle och sen då vänder hem. Då vänder man ju hem till Rögle. Tappar man de spelarna till andra klubbar runt om här, Växjö, Malmö, Frölunda och så vidare, då har man ju en rätt så stor uppförsbacke, för då blir ju de klubbarna såklart mer hemma för de spelarna, även om man är från närområdet. Så det finns ju ett väldigt långsiktigt perspektiv i det hela också.
Ja, men de har väl börjat en resa på, även på den sidan. Det planeras för, det kommer ju komma liksom fler ishallar för kidsen, och de har anställt instruktörer på ungdomssidan, och de är på väg med mycket med hållbarhet och med barnkonvention och allt möjligt liksom. Så att jag är helt övertygad att det kommer hända grejer. De har ju inte, har de fått full struktur på den seniorverksamheten, så är väl detta nästa ben att få ordning på. Det känns ju som att de åtminstone, de vill nog ganska mycket, men de har kanske inte riktigt fått liksom hela sin struktur på plats. Det är väl en första hand att sätta liksom exakt hur man vill jobba och sätta den strukturen. Och sen, det är ett tålmodigt arbete, men de är väl och fumlar på sin struktur, gissar jag.
När bröderna Abbott, Chris och Cam, kom hit en gång i tiden som spelare. Du har ju varit med hela resan och innan dess också, Daniel. Och sen nu då...
Försöker du antyda att jag är gammal?
Du är ju purung jämfört med mig.
Ja, ja, precis. Absolut.
Då är du ju fortfarande i puppestadiet. Mm. Men vad jag tänkte komma till här är ju bröderna Abbott då, som du har följt hela deras resa och kan Rögle och följt Rögle. Med tanke på vad Chris Abbott sa om deras... hans framtid och deras framtid, och vad får du för känsla kring dem? Är det här ett projekt de ser över en begränsad tid här, eller ser de det här att det här är deras framtid, Ängelholm och Rögle? För det är ju inget snack om att de har vänt upp och ner på klubban. Klubben har gjort en revolution och infört en helt ny hockeykultur här.
Jag vet inte. Jag tror det är lite dubbelt. Jag är helt säker på att de är här liksom med hela själen. De har ju köpt hus i Ängelholm båda två, och liksom att de är inte här för någon quick fix och sen drar vidare. Sen är de ju otroligt passionerade och intensiva, och det är ju ingen hemlighet att väldigt, väldigt mycket i klubben handlar om de två. De styr otroligt mycket, och med den stilen, jag vet inte om det är ett 10 års liksom. Det är kanske... Jag har svårt att tänka mig att liksom resan slutar här och nu eller om ett år, men jag tror kanske inte heller att det är en 10 års historia. Samtidigt har de resultaten på sin sida, de presterar. Det är klart att precis som spelare gör, så kommer de ju bli intressanta för klubbar i bättre ligor, i NHL till exempel. Och det är klart, vill man göra någon slags kursändring så har man ett färdigt paket här med tränare och sportchef. Och det är klart att det kommer ju att attrahera andra. Samtidigt är de ganska unga, liksom tidigt i sin karriär. De har ju liksom väldigt många år framför sig som ledare. Så vi kanske ska, om jag kokar ner hela resonemanget, så kanske något mellanting mellan... inte, den slutar inte nu, men den slutar inte om 10 år. Så 3 år till kanske. Jag vet inte.
Intressant.
Det är bara gissning.
Ja, lite den jag var ute efter också.
Mm.
Ja. Och gissningar är alltid intressanta och spännande. Det tror jag ni håller med om där ute. Linus står och ler, Daniel står och väntar på nästa punkt, och vi går vidare.
Jag tittar på mitt papper här nere. Jag har sett fram emot typ det sen vi började. Inte så länge, men ändå. Ja, men jag älskar att ha varit ute på träningen och scoutat kedjor och fått lite förutsättningar.
Ta upp pappret och bär den som den sista droppe vatten.
Träningsrapporten.
Hör ni rasslet? Här är det. Men det fanns ju otroligt mycket att plocka med sig från Rögles onsdagsträning trots att det är match först på lördag hemma mot Oskarshamn. Nya backpar och 4 nya kedjor. Så de här 2 senaste förlusterna får rätt så eller får liksom mesta möjliga effekt vad gäller förändringar i Rögles uppställning. Vi kan väl börja med backparen, stanna lite och sen gå vidare till kedjorna. För det finns ju som sagt en hel del att resonera kring. Cody Curran då tillsammans med Craig Shearer. Samuel Johannesson parades ihop med Eric Jelina. Daniel Bertov med Allen Lesund. Och sen då Niklas Hansson med sin gula tröja som innebär att han inte är tacklingsbar. Tränar med junioren Isak Renemark. Vilket innebär då att det är nya uppställningar här. Niklas Hansson kan vi också säga då som en parentes är inte tillgänglig för spel på lördag men tillbaka efter uppehållet om han inte åker på något bakslag. Tankar?
Vem börjar?
Kör hjälmen!
Ska jag köra?
Skalla ner något!
Jag tänker om jag fortsätter där du slutade. Niklas Hansson blir ett väldigt välkommet tillskott på en ganska stark backsida ändå med SHL mått mätt. Men han behövs ändå, Niklas Hansson. Han tillför en dimension som de har saknat och det har varit uppenbart under en längre tid. Förändringarna i sig, det som jag tänker spontant, för det här har vi inte pratat om, det är att en som behöver upp i nivå och som kanske kommer att komma upp i nivå med den här förflyttningen är Craig Shearer. Får spela med Cody Curran tror jag kan göra honom gott, och det har han gjort förr och det har funkat förr med dem, så det låter rimligt. Sen har vi då alltså Samuel Johannesson som jag har gjort en intressant och stark resa ihop med Eric Jelina. Jelina som nyss har kommit tillbaka dessutom, så att där är det väl, vet jag inte vem som bär vem egentligen i det backparet. Daniel Bertov och Erlen Lesund. Lesund är ju kanske den som varit stabilaste backen av de här 6 över hela säsongen. Curran kan man inte säga så mycket om, som spottar in poäng, men han har ju sina up and downs som kanske inte Lesund har haft. Det var mina tankar.
Jag vill bara knyta an lite till andra backpart där, Samuel Johannesson och Eric Jelena. Jag fick en tanke när du pratade här, Mattias, om syftet med det. Jag tänker att Samuel Johannesson har ju en klar uppsida i sitt offensiva spel. Att han ska ha mycket puck och att han ska hänga med och en back som ofta liksom får igenom puckar. Och han har gjort något mål också när han har följt med i anfall och så. Eric Jelena är ju mer... Han vill väl också vara med i offensiven såklart, men jämför man honom och Curran, Curran liksom sticker ju framåt så fort han får tillfälle. Jelena är ju lite mer, eller mycket mer återhållsam i sina offensiva utflykter och mer liksom defensivt stark vad gäller tacklingar, vinna puck och sådär. Så kanske är det ett försök att kunna släppa fram Samuel Johannesson lite till framåt.
Och kanske ett sätt att sätta hängslor på Jelena, för han var ju, tycker jag, väldigt stadig i början när han på något vis visade av förra säsongens erfarenheter och höll sig till ett enklare spel. Längs vägen så var det väl många som ville spela som Cody Curran och fick några smärtsamma påminnelser om att de inte riktigt hade kanske möjligheter att göra det. Jelena är väl en sån som ska hålla sig till ett väldigt enkelt och rakt och första instinktspel. Så det kan ju absolut vara ett sätt att lägga en lite större ansvarsbörda på honom för att det ska gynna liksom Johannessons offensiv. Men det är ju helt uppenbart att om Johannesson har gjort en raketresa i tränarnas hierarkiska tänk. Det skulle man annars kunna tänka sig att när Backa börjar komma tillbaka så kommer han att försvinna. Men det tror jag inte. Jag tror nog att backar som både Bertov och Samuel Jonsson faller ur före Johannesson faktiskt.
Och Jonsson, Samuel då, åkte ju på en tuff och oschysst tackling, så han lär väl inte vara aktuell för spel.
Nej, det tror jag verkligen inte. Men jag kan säga dock att jag vill väl heller inte slå fast definitivt med tanke på att han fanns i hallen och han var uppe och gick och hälsade på folk och allt sånt. Så det är ingen... De har inte gått ut med... Jag vet att vi intervjuade Rögles fysio angående den här smällen. De har inte gått ut med vad han drabbas av. Men om vi snackar hjärnskakning, om det hade varit det eller är det, så är det ju inte en sån här hjärnskakning där man måste ligga i ett mörkt rum i flera veckor efteråt. Så ändå positiva tendenser, så kan vi väl säga, utan att veta mer.
Sen är jag ju lite på din sida, Hjell, med Craig Shearer. Men att sätta ihop honom med Karen indikerar väl att de vill väl få fart på många, såklart. Men Craig Shearer är ju, kom in som scen, artistspelare liksom. En av kaptenerna, han ska ju vara en av murbräckorna i det här laget. Det har han ju inte varit. Han har ju varit ganska långt ifrån, tycker jag. Det som man inbillar sig i hans prestationsmax. Så han måste de ju få fart på nu. Han har visst varit borta på grund av skada också. Men de försöker kanske hitta en genväg att få upp honom på någon slags högre platå. Det kan ju vara en... Cody Caron kan ju vara en sån genväg att placera honom med.
Det känns som Craig Shearer liksom finns någon slags borta vid någon horisont just nu. Att han... Jag vet inte, det är svårt att få grepp om var han står som spelare. Helt plötsligt kommer det någon hård, tuff, bra tackling och man säger, oj, där är ju Craig Shearer. Och sen, under stora delar av matcherna är han osynlig.
Han är alltså ganska lik lagets formkurva. Han är väldigt mycket upp och ner i min känsla.
Men hjälp mig nu, och det här kan ju ni som lyssnar, men förra säsongen så var han väl borta en tid för skada, va?
Ja.
Mm. Ja. Och det, min känsla är att efter den så har han inte riktigt nått tillbaka som han var förra hösten. Så frågan är, och det här är ju, det är lite provocerande att säga det, men jag börjar fundera om han någonsin kommer tillbaka till den toppen igen. Jag ställer ut, slänger ut den kommentaren.
Ja, men det är en rimlig rimligt liksom ifrågasättande. Han är ju över 30, han har ju rimligen pikat liksom karriärsmässigt. Det är klart, jag håller med. Man har också en bild av honom som en otrolig liksom dominant i alla avseenden. Såklart, men det har vi sett på, det finns det väl många för Rögle supportrars smärtsamma medvetande att vad skador gör med spelare. Och vad det sänker liksom en spelare, vilken tid det tar att komma tillbaka till någon slags högsta nivå.
Det var nog rejält uttömmande om backsidan.
Skulle nog säga att vi inte kommer längre där.
Nej.
Vi hoppade över målvakterna.
Men det finns mer att orda om.
Det här framme lappen. Laget.
Ja, lappen framme. Nya kedjor alltså. Vi kan väl börja med att ta de två första. Och stanna lite så det inte blir för mycket att snacka om. Daniel Saar är kvar med TBT:n, men får in Dennis Everberg i den på pappret första kedjan. Alltså Everberg inflyttar där. Och det betyder att Leon Bristedt numera spelar med Mattias Sjögren och Dominic Bock.
Dra de andra också. Alltså, vi måste ha helheten, all tycker right. Jag.
Adam Edström tillsammans med Simon Ryfors och Taylor Mattsson. Och sen Nils Höglander, Anton Bengtsson, Erik Andersson. Extra spelare på träningen var Hampus Gustafsson. Men sen ska vi säga så att Kevin Wenström, jag förstod det hela rätt, ska iväg och spela med Kristianstad. Så han var inte, han satt på läktaren och kikade på och stack iväg sen. Då skadade som sagt Samuel Jonsson, Nick Sörensen. Men det var de fyra linesen. Alltså mest uppseendeväckande är såklart i min bok att man nu splittrar första kedjan och tar in Everberg där istället.
Daniel, nu får du börja.
Ja, men det är ju en balansgång vad man ska göra i liksom tider när det kanske inte flyter helt. Ska man ha förtroende och ligga lågt, eller ska man göra något drastiskt? Det här känns ju givet för mig att man är inte nöjd med liksom den övergripande riktningen. Man vill göra ett rejält omtag och skaka i någonting. Det är, trenden är inte superpositiv. Jag tycker att det är logiskt att man gör det. Det är faktiskt logiskt att man spräcker den här första kedjan också, som inte har haft ordning på sin produktion. Laget är väldigt beroende av Britten och company, och de har ju inte fått till det sista tiden. Jag tycker det är rätt att skaka om. Sen tror jag inte att Everberg är någon långsiktig lösning på den platsen. Av skäl som jag har varit inne på tidigare i den här podden, men det är helt rätt att göra någonting nu faktiskt.
Jag vet att du har pratat en del tidigare om det, att du har pratat om en kemi som inte riktigt infunnit sig just mellan de tre innan de sen gick tillbaka till fjolårets succé och satte in Leon Bristedt där igen i första kedjan.
Ja, men samtidigt har det hänt mycket sen dess. De har varit borta med lite skador och allt möjligt. Så, och menar, Everberg också en sån spelare som lite som Shearer som har varit skadad och inte, kan inte riktigt uppe på gamla höjder. Kanske också ett sätt att... att få igång honom ytterligare och öka hans liksom, tyngd i laget.
Everberg, apropå honom, ja, det finns en intervju ute på hd.se där han pratar lite om det du säger, Daniel, också. Han tycker också att det är bra liksom, att de rör om lite. Och säger också att det är liksom vad ska man säga, tecken från tränarna eller en signal från tränarna att det är liksom allvar nu. Ska in i en spurt snart och så vidare. Men tittar man på honom så är Dennis Everberg Rögles poängstarkaste spelare de sista fem matcherna. Och det känns som att hans form, om man kan uttrycka sig så, ligger och puttrar lite. Att det är någonting på gång men att han liksom står vid något avgörande läge, vilken riktning han ska ta. Poängen har börjat trilla in. Sen var det målet han gjorde var en reducering mot Luleå där hemma i slutet och så vidare. Men jag tror ju personligen att Dennis Everberg, med tanke på hans skadehistorik och med tanke på den karaktär han har, är en spelare som kommer att växa och bli bättre och bättre och bättre ju närmare Rögle kommer de här riktigt avgörande heta matcherna.
Ja, men det tror jag. Jag tror kanske det kan vara klokt att använda Bristedt som någon slags... alltså historiskt har väl Ted Brithén varit loket i den kedjan. Jag tycker ju nästan att det är Leon som har drivit dem... väldigt jämn, lyft sig ett hack jämfört med förra säsongen. Faktiskt varit med hela vägen i stort sett efter en strulig försäsong. Det är ju han som har varit många gånger motorn och den som har satt fart på den kedjan. Så klart att nu flyttar man honom till en kedja med Mattias Sjögren som har också varit så många andra. Lite fram och lite tillbaka och lite borta och lite med. Så det kan väl vara nyttigt att liksom flytta den kraften ett hack in i en annan omgivning. Sen är jag, låter jag nego igen. Sen tror jag inte heller att vi kommer att se en kedja med Bristedt, Sjögren och Bock. Jag tror inte den spelar en slutspelsmatch tillsammans. Jag tror inte att den långsiktiga vägen ligger i de här kedjorna. Men jag tror på kort sikt kan det vara ett klokt sätt att få fart på lite folk.
Men jag bara tänker i ett långsiktigt perspektiv då. Vi har ju ofta pratat om Rögle att de har varit väldigt beroende av sin första kedja. Nu har ju liksom Dominic Bock ett exempel på en spelare utanför den som har klivit fram och levererat tungt sista tiden med alla sina mål. Men frågan är då, om detta inte är lösningen långsiktigt, för på papper här så är det ju två kedjor som ska producera offensivt. Sen har du liksom Adam Edström, Simon Ryfors, Taylor Mattsson. Det känns ju inte som någon liksom offensiv kedja. Det känns ju mer som en power-kedja som ska vinna dueller och skapa lägen på det sättet. Nils Höglander, Anton Bengtsson, Erik Andersson är väl ungefär likadan. Så frågan är, när man kommer in i ett slutspel, hur ska då Rögle formera sitt lag för att inte vara beroende av en första kedja? Är det då att det ska in en spetsforward till kanske som rör om och skapar en ny dimension?
Jag vet inte,
det är en delikat fråga, va?
Det
förstår mitt resonemang. Ja, om det inte är någon långsiktig lösning att man gör så här, vad är då den långsiktiga lösningen?
Jag har en tanke. Jag tror de måste bestämma sig på centersidan. Hur är hierarkin på centersidan? Vem är andra center efter Ted Brithén?
Och Brithén är ju etta.
Givetvis. Mm. Men vem är tvåa?
Nu är det ju Sjögren då, om man ser på hur de ställer upp.
Då ska Sjögren leda en producerande kedja. Då ska man ju klä honom med bästa tänkbara uppbackning och gå all in där.
Och det gör man ju nu.
Det gör man ju nu. Men det känns också som att man hattar lite där. Ibland får jag känslan att det är Anton Bengtsson som är andra centern. Ibland, menar, rent ska man titta formmässigt under säsongen, så är det ju tveklöst Simon Ryfors som är andra center. Skulle jag säga. Alltså sett till... jämnhet och inte minst tycker jag faktiskt att han har växlat upp sen ungefär när han förlängde sitt kontrakt gått som en klocka för dem, men De har nog en resa här att göra. Mattias Sjögren är lagkapten. Viktig för man ser direkt när han kommer tillbaka. Att en viktig liksom i det fysiska spelet. Så. Man måste bestämma sig där. Är han mannen att leda en producerande andra kedja? Och sätta liksom den hierarkin. Jag tror att de kanske får göra om sin ursprungsplan. För jag tror att liksom i ursprungsplanen är säkert centerordningen Britén, Sjögren, Bengtsson, Ryfors. Så tror jag att man gick in i säsongen med en tanke. Men jag tycker att Ryfors på väldigt goda grunder utmanar de andra två om den andra. För att både Mattias Sjögren och Anton Bengtsson, när de är igång är de ju väldigt, väldigt användbara, väldigt nyttiga för laget. Men de är bra på det mesta utom just produktionen kanske.
Intressant.
Ja, det vet jag. Vad säger Hjelm? Du kliar dig i huvudet.
Ja, det gör jag. Jag gör det. Därför att jag vet att vi har en intervju med just Simon Ryfors på ingång som du har samlat in, Linus. Men vår punkt efter där som vi är inne och tangerar på är ju varför Rögle vinglar så mycket. Man vinner ett par och så förlorar man ett par och då framförallt mot de sämre lagen. Så jag funderar på om jag ska fortsätta haka på dig här, Daniel.
Ja, men, och jag vet inte om det är något försök till struktur. Men om vi väntar just med den, finns det någonting mer att säga kring liksom att kedjorna är formerade så här? Håller ni med mig alltså, ja, kring det, tänket ja, eller är ni av annan uppfattning?
Nej, jag håller med och vill också säga en del saker. Men då är jag inne och tangerar på det som är vår nästa punkt. Varför vinglar det?
Ja, men då väntar vi med det då. Ska vi släppa in Ryfors
istället? Ja, vi släpper in Ryfors här. Ska vi se om vi kan komma tillbaka till ditt resonemang sen. Daniel.
Liten parentes innan jag hade en liten grej till innan vi går in på Ryfors. Också intressant att Nils Höglander som var stekhet i junior-VM är nu uppenbart är liksom efter en sån som Dominic Bock, tycker jag.
Mm, verkligen. Får jag påannonsera Simon Ryfors?
Ja, det får du.
Två år. Simon says.
Jag tror att fyra nya kedjor kan göra att vi kommer försöka hitta lite ny kemi. Framför allt kanske tänka lite att vi ska hålla igen mer hemåt. Det som har gett oss mycket poäng genom den här säsongen är våran tajta defensiv. Och just nu så har vissa kedjor, eller nästan alla kedjor, givit lite för mycket målchanser hemåt. Och jag tror de här nya kedjorna kan få varandra att försöka hålla det lite tajtare och försöka få det att gå framåt ut efter det.
Har ni haft många samtal i gruppen och så den senaste tiden om att man behöver förändra för att få lite, en liten nystart eller har snacket gott?
Nej, egentligen inte. Men jag tycker om att tränarna vågar testa runt lite. Det är en lång säsong och en kemi genom vissa kedjor kan inte hålla för alltid kanske. Man har sina toppar och sina dalar. Jag kände till exempel att jag, Dominic och Dennis hade något väldigt spännande på gång. Och sen hade vi laget och vi två lite sämre matcher. Och då kan det vara bra att få testa att spela med några nya. Som nu ska jag spela med Taylor och Adam. Jag har spelat med båda innan och vi vet vad vi har varandra, så jag tror att våran kedja kommer göra, spela väldigt bra där ute. Jag vet att vi tillsammans kommer försöka ta ett ansvar i att vara väldigt tajta, vinna väldigt mycket puckar och vara en kedja som går att lita på. Det känns som att det kanske är det som vi har saknat nu det senaste, att man har kedjor där ute som verkligen håller tätt och som man kan lita på och gör rätt saker hela tiden. Och såklart kommer vi försöka bidra framåt också.
Nu har ni två raka förluster. Det är många runt om laget som undrar vad det är som gör att Rögle är ganska ojämna för tillfället i sina prestationer. Har du någon teori kring vad det kan bero på?
Det är lite svårt. Vi har väl också försökt fundera på det. Vi har haft lite folk som har kommit in igen och då blir det helt plötsligt lite nya roller för alla i laget. Och så har vi väl generellt haft lite svårt att föra vissa typer av matcher. Men jag tror, och samtidigt som jag nämnde innan, att vi har spretat lite för mycket vår defensiv, fuskat lite för mycket, inte vunnit tillräckligt mycket närkamper. Och Och en säsong är lång och de lagen som ligger högt uppe, de gör rätt saker hela tiden. Och jag tror det är det vi kommer försöka fokusera på nu kommande tid.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Att få tillbaka den här tajta defensiven. Och sen vet vi att vi har mycket spets framåt. Och förhoppningsvis kan lite byta av kedjor. Kanske hitta någon nytändning i vissa kombinationer. Men framförallt tror jag att i den här slutspelsspurten som det blir. Att vi kommer vinna mycket matcher på att göra det vi är bra på. Och det vi är bra på är att vara tajta. Vi på att jobba hårt, på att döda mycket boxplay, men också ha disciplin att kanske inte ta så mycket utvisningar. Det har också varit ett problem lite det senaste. Men ja, gå tillbaka till det som gjorde oss jäkligt framgångsrika förut och hoppas att lite nya kedjor kan tända till det framåt också.
Simon Ryfors är alltså inne på, han säger det flera gånger i intervjun, att tajta till försvaret, att kedjorna, om inte alla så i alla fall nästan alla kedjor har släppt till för många chanser till motståndarna. Och ja, det är väl egentligen en no-brainer, så har det ju varit mot slutet, inte alla matcher men flera av dem. Och ja, välkomnar också att det rör sig om lite i grytan så med kedjor. Det är inte så mycket att säga om det egentligen. Han säger det som är uppenbart för många, tror jag. Och som säkert tränaren Cam Abbott har predikat många gånger.
Ja, men intressant också att prata med Cam Abbott, lyssna på Simon Ryfors här nu. Att folk liksom inte är särskilt kritiska mot att man har gjort till exempel 2 mål på de 2 senaste matcherna. Det är de defensiva ramarna både Cam Abbott och Ryfors pratar om. Att det är det de är missnöjda med, att de har tappat kompassen vad gäller alltså hur man tar sig an sitt försvarsspel, hur man jobbar i synk för att motverka spelvändningar och liknande. Men, och jag menar, kollar man på de 2 senaste matcherna, så det slår ju mig när jag satt och tittade att oj vad motståndarna skapar mycket på Rögle. Tidigare har man ju hela tiden, när Rögle har spelat bra, vant sig vid att de är otroligt svåra och skapa lägen på. Och många gånger har målvakterna haft jättebra hjälp från sina utespelare, ofta fri sikt. Det har liksom varit ganska så lugnt. Men nu känns det som att kolla på HV71, alltså hur många förstklassiga chanser de genererar. Och hur många, alltså jättebra målvaktsräddningar, det var ju den matchen också. Så där har ju uppenbart hänt någonting i Rögle sätt att spela försvarsspel.
Ja, men det som alla klurar på nu och med allt större liksom tyngd, det är ju den pisten frågan. Varför vinglar det så otroligt mycket? Är det här du har lite teorier, Hjelmarna?
Ja, jag har själv en tanke som också är en no-brainer.
Ge oss den.
jag tycker Rögles fundamentala problem på senare tid faktiskt är de så kallade stjärnspelarna. Då pratar jag inte om en, utan jag pratar om ganska många som inte ligger på den nivån som jag förväntar mig och som säkert flera av er som lyssnar förväntar er. Vi kan peka, vi har pratat om många namn här. Leon Bristedt, ja, han har varit jättebra under säsongen, men han har inte varit på den toppen som vi är vana att se honom på senare tid. Ted Brithén har inte varit så bra som han var förra säsongen efter den här tunga käkskadan. Mattias Sjögren, inte heller den spelaren som många förväntar sig. Dennis Everberg, visst, gör många poäng, men det är flera matcher jag själv har varit med och satt på alla de här i betyg. Och det kanske är fel. Jag ser inte att vi har gjort rätt som har satt betygen. Men det är många spelare. Craig Shearer, Cody Curran har också blandat gett. Och då vill jag också fortsätta resonemanget, knyta till det när du pratar om centerhierarkin. För mig är den jättesjälvklar att Simon Ryfors är tvåa. Sen är det en kamp om Sjögren och Bengtsson som tredje center. Och jag är inte, nu kommer jag att dundra på här, jag kan ju låta ganska hård när jag pratar, men jag är inte vän med den här kedjeuppsättningen som rör sig om här. Nils Höglander ska inte vara en fjärde kedja för mig. Ryfors ska vara i andra kedjan. Det finns mycket här att peka på. Jag är inte säker på att jag skulle ha splittat första kedjan heller. Trots att jag tycker att den måste höja sig, men jag tror inte att den första kedjan kommer att höja sig genom att bli splittrad. Ja, man kan få sin tankeställare, men ja, nej.
Jag bara kan tänka mig att många lyssnare funderar efter ditt resonemang, så du ska få utveckla lite här. Min följdfråga är den när du pratar om ledande spelarna. Vi tar liksom Cody Curran leder backarnas poängliga SHL. Leon Bristedt är högt upp i hela liksom ligans poängliga och har gjort en jädra massa mål också för Rögle. Ted Brithén har väl snittat typ en poäng per match sen han kom tillbaka från sin skada. Vad är det du vill se från de här spelarna?
Ja, visst, du har helt rätt i att de ligger högt upp i poängligorna.
Ja, men det finns ju andra dimensioner. Jag är bara nyfiken liksom på...
Alltså, jag
på...
tycker inte att de är så som vi har vant att se dem. De spelarna som verkligen går före i byte efter byte. Vi ser det ibland och vi ser det i powerplay, men vi ser det inte hela tiden. Och det ska man inte förvänta sig heller i varenda byte, men oftare än vad det är nu, skapar mer. Det är som att det är någon, det är ett antal procent som saknas här. Dennis Everberg, om vi går in på honom, jag tror själv att han hade förväntat sig mer av sig under den här säsongen till exempel än vad han har visat. Det finns mycket mer hos honom. Jag kanske är för kritisk här, men jag tycker inte att de här stora namnen är på den nivån som de borde vara. Och jag tror att det där ska klämma skon.
Jag kan ge dig delvis rätt, Hjelmen. Och jag tror faktiskt att någonstans så får de lida för skadorna här. Det tar längre tid än man tror att liksom komma tillbaka på en nivå där man faktiskt... Det du eftersöker här och kräver, det är ju att man ska tillhöra SHLs bästa spelare. Det är det ju faktiskt. De ska vara toppspelare i ett topplag i SHL.
Ja, och utifrån deras målsättning också att de ska vara topp 6 och kanske till och med topp 4. Om inte jag hörde fel vad Chris Abbott faktiskt sa.
Absolut. Och det tror jag att de kräver av sig själva också. Och ser sig själv i ett långsikt. De har ju varit uppe på de nivåerna och rört
Sar sig. Också ska vi nämna tillhör den gruppen.
Mm. Precis. Men jag tror att de själva vill vara där uppe. Men jag tror att det här med skadorna är en tung faktor här, att tiden borde tala för Rögle i det här fallet. När man går in i det här svepet med matcher hela tiden, har de en ordentlig träningsperiod i ryggen och liksom, då skulle det kunna skjuta fart där.
Det tror jag också, till 100%. Jag menar inte att säsongen är körd, men vi hade frågan varför vinglade.
Ja.
Och men, under den senare tiden jag pratar nu, jag pratar inte om hösten eller så, utan jämför snarare med hösten och förra säsongen och första kedjan vad vi såg då. Det är det, ni får ha det i åtanke. Det är inte så att jag står och sågar de här spelarna om ni tror att det är det jag är ute efter. Absolut inte. Så det är ingen skallning här.
Nej.
Absolut inte. Men, och det är också det resonemanget jag tycker att det är dumt att göra dessa radikala förändringar som faktiskt sker nu inför Oskarshamn-matchen. Jag ser inte riktigt poängen med det. För att det har blivit två förluster, för att det har vinglat. Ja, säger jag.
Men jag tror du är på väg någonstans. Medan jag har också funderat jättemycket på varför vinglar så mycket. Varför har de så svårt på vissa? Men om man scannar truppen lite snabbt så kan man ju konstatera att det finns väldigt mycket. Det har hänt väldigt mycket utvecklingsmässigt på många spelare. Men att kolla målvaktssidan. Har Rögle förlorat någon match på grund av kassa målvakter? Inte så många. Målvaktssidan har verkligen inte varit ett problem. Det har varit snarare att hacka upp jämfört med förra säsongen. Stabilitet. Gå igenom liksom laget bakifrån och titta så ser du väldigt många som har lyfts i spel. Man har Curran högt i poängligan. Johannesson genombrott. Samuel Jonsson har tagit en allt större roll i en svår tid. Niklas Hansson har gått som en klocka. Gå igenom laget liksom framåt och du ser liksom Ryfors, Adam Edström, även om Anton Bengtsson inte producerar så mycket, en stabil center för dem. Bristet ligger i topp i liksom hela seriens poängliga. Där finns väldigt många. Erik Andersson fortsätter liksom gå som en klocka. Det finns väldigt många, när man skannar truppen, som där är positiv utveckling kring, som blir som kanske presterar ganska nära sitt liksom tänkta max. Och då är det oundvikligt att hamna där, att de som faktiskt är lagets största namn, största stjärnor som ska bära det, har liksom inte riktigt förmått att göra det stadigt match efter match. Vissa kvällar har gjort det definitivt, andra har inte liksom fixat att göra det, så att
du kanske sammanfattar det där lite bättre än
nej, men
vad jag
tycker samtidigt, alltså, men det är klart att och jag hör att du inte är meningen att säga, men det är klart att Cody Curran är ju kanske SHLs bästa back.
Absolut, liksom. Absolut.
Leon Bristedt, de liksom poängen han har gjort, den liksom utvecklingen från förra säsongen, det är svårt att såga där liksom. Men det är klart att man bygger en struktur som, jag fattar vad du menar.
Jo, det är bara viktigt att alla som lyssnar gör det också.
Men jag tycker det var ganska tydligt.
Jag pratar om den senaste tiden alltså.
Ja. Men liksom hela strukturen bygger på att där är 3-4-5 spelare som är mycket viktigare än alla andra, som är tänkte att bära hela bygget. Och när de har varit borta liksom 20-25 matcher och sen kommer tillbaka och ska hitta sig själva, så det tar tid. Och jag tror det är precis i den fasen där Rögle är, där de 4-5 håller på att liksom hitta sitt nära max.
Om det nu är så att du har rätt i det som du säger här, då blir det också någonting som säger mig att varför då göra alla dessa förändringar i kedjan?
Ja, men läs inte in för mycket.
Vi kan väl göra det?
Ja, men du det är inte säkert att en spelar så här på lördag. Det kan ju vara ett skott i mörkret för att skicka en signal. Liksom. Jag tror helt övertygad om att det här är ingen långsiktig historia. Men samtidigt så tror jag trenden neråt har varit så pass tydlig att det är läge för en markering av något slag.
Rent taktiskt och mentalt funderar jag också på den här att Rögle kan vinna Göteborg och sen torska hemma mot Leksand 2 dagar senare. Vad det kan bero på. Är det bara fundera kring om det är liksom en oförmåga att föra matcher, eller att man inte är van att axla liksom ett favoritskap som en topp 6-klubb har. Att man, när man möter ett av de här bottenlagen eller de lagen som är på undre halvan, förväntas ska vinna, förväntas ska föra matcher och ha taktpinnen. För det är ju jättemånga gånger Rögle har haft stora problem att vinna matcher där de står som favoriter. Så enkelt är det ju.
Mm.
Jag bara funderar, är det steget man har kvar här nu för att bli ett stabilt topplag?
Ja, tror
kunna städa av de här matcherna. Man åker och möter ett till exempel Brynäs borta, kunna städa av den matchen och vinna med 3-1 istället för att hamna i stora problem.
Mm.
Där är ju någonting som saknas där.
Ja, men det är klart. Jämför med början av säsongen där, visst, Rögle var väl inte liksom utdömda på något vis, liksom, men man spelar ändå ganska mycket utan förväntningar och krav på sig de första 10 matcherna och gick ut och liksom dansade sig igenom de matcherna väldigt, väldigt konsekvent. Med liksom en toppplacering så följer ju nya krav och nya, nu förväntas man vara topplag, förväntas man vinna mot lag. Det är ju en helt annan situation.
Men alltså, jag tänker rent taktiskt, alltså, det måste ju krävas en typ av prestation, en typ av taktik. Borta mot Frölunda eller Djurgården eller vad det nu kan vara. Då kan du spela på ett visst sätt. För då har du ett lag som ni fattar, som vill framåt på sin hemmaplan, vill visa sin hemmapublik, och man själv kan sitta lite lägre och vänta och spela på ett annorlunda sätt. Men hemma, ta ett exempel när Växjö var i Ängelholm och bara liksom sa att vi vill inte vara med, gör vad ni vill för vi går på kontringar. Det är där problemen uppstår ju. Är det inte rent, kan det inte vara liksom taktiken? Att man inte har kommit så långt fram ännu, att man kan spela på olika sätt när det råder olika förutsättningar. Jag bara lyfter upp det också, för jag har funderat på det också.
Ja, men det tror jag har en poäng där. Men de gånger Rögle har sett, de ser ju ofta som allra bäst ut mot de bästa lagen. Och det är ju när lag går ut och sätter upp matchen i någon slags vill mycket och sätter upp någon slags fart och tempo. Jag brukar ju tänka att liksom, Rögles spel funkar ju egentligen som bäst när man kan liksom övermanna motståndarna och ta pucken ifrån dem. Men om motståndarna inte har pucken så blir det ju ett annat spel. Det bygger ju mycket på att vara aggressiv och forechecka och vinna fast puckar och snabbt spela sig in och skapa målchanser. Om då spelet blir förlagt i mycket egen zon där du ska bära upp pucken mot ett samlat lag, så är det klart att det blir ju en helt annan hockey.
Men jag har ju också bilden av att Rögle, när de har mött de här bra lagen, alltså jag vill inte säga heller att Rögle, jag var kanske inne på det lite innan, att Rögle bara har backat hem när de mött bra lag. Det är inte det jag menar. För jag har också bilden av att Rögle mot de bättre lagen själva kan diktera tempo, sätta tempo och sen följa det. Vi har ju sett många liksom hockeymatcher där Rögle har spelat på hemmaplan, till exempel när de har mött de här topp 4-klubbarna.
Skellefteå hemma till exempel.
Ja, men som vi har sagt att oj, vilken bra hockeymatch detta är. Högt tempo, få misstag, chanser. Och där Rögle har varit det drivande laget. Men då är ju frågan, varför kan man inte använda det tempot när man möter Oskarshamn hemma eller Leksand hemma? Antingen är det taktiskt eller är det bara rent mentalt?
Men oftast är det ju de kvällarna när det blir rolig hockey, det är ju mot lag som är ganska lika Rögle, alltså Frölunda, Skellefteå, som vill spela ungefär samma hockey, höghastighetshockey, stampa på. Det blir ju alltid roliga matcher. Skicka ut Rögle och Skellefteå. Det blir skitkul matcher. Rögle och Frölunda likadant. De är ju lite stöpta i samma form. Skicka ut Rögle mot Växjö blir jättetråkigt.
Jag vill bara tycka det är märkligt att man då, när man uppenbart, det är bara att kolla på tabellen, ju har mer kvalitet i sin trupp och bättre fart än lagen på under halvan, att man inte kan använda sig av det tempot då, att då har man ju uppenbart svårare att veva igång sig själv. Eller att man bara inte har förmågan att överlista ett lågstående försvarsspel.
Så jag tycker också att man ska faktiskt väga in den aspekten, kanske lite grann har kommit bort, att nu börjar det ju bli lite svårare att ta poäng mot alla lag. Bara för att Linköping ligger där nere så tänker man att det är ett dåligt lag. Liksom. Linköping stängde ner Rögle ganska bra. De slog Färjestad efter de hade slagit Rögle. Det behöver liksom kanske inte vara synonymt med liksom fiasko att man förlorar. För att lag, det är inte så att alla topplag gör som klock. Vad sa du, Färjestad har 5 raka förluster?
Tror det, ja.
Alltså, lag har ju olika.
Det är ganska många lag, Luleå undantaget, som har haft stökigt under perioder av den här säsongen. Ta bara Frölunda som ett exempel, Växjö är det glasklara andra exemplet i den kategorin. HV har, nu har de börjat vinna igen, men innan dess hade ju HV en jättejobbig period med jättemånga förluster.
Linköping ska vi inte prata om, 10 i rad.
HV är ju ett annat exempel, det är efter Rögle tabellen, men det var minst rätt gediget det de satt upp mot Rögle här senast också. Så jag menar, det är inte så som i början att liksom de tre sista lagen är sopiga och de första lagen är jättebra.
Här tror jag du är inne på någonting, Daniel. För om man ska sammanfatta vad Cody Curran och Ted Brithén sa efter, ja, vilken match var det? Ja, jag pratade om båda två i alla fall. Nu står det still i huvudet. Men det som var intressant, och det är det som är viktigt, är att Cody Curran pratade för andra gången med mig på kort tid
om, eller se borta, vad det var. Linköping
just det,
borta.
Djupet i serien. Att man kan inte se på de här lagen i botten som dåliga lag. För att den här ligan är för bra för det. Är inte vi ute och gör det vi ska varje kväll, då förlorar vi. Alltså så enkelt menar han på att det är. Och Ted Brithén menar också på något åt det hållet, men uttryckte det i form av åka skridskor. Att Rögle kan inte tro att bara för att man ligger längre upp i tabellen så räcker det att inte gå fullt på skridskorna. Åker man mindre skridskor än motståndaren, om det nu heter Linköping, ja, men då förlorar Rögle. Och andra lag som vi har pratat om här. Så att de två faktorerna ihop tror jag kan sammanfatta ganska bra. Plus att det finns omständigheter i alla sporter som gör att det här så kallade momentumordet tippar över till andra laget. Det räcker med ribba in eller ribba ut, så blir det energi eller så tappar man energi, och så kan en match svänga även mot lagen i den nedre delen av tabellen. Och jag tror att vi, mig inkluderad, är ganska bra på att måla upp just de här ytterligheterna, polariseringen. Topplag, bottenlag, och sen präntar vi in det i alla lyssnares, tittares, öron och ögon, inklusive spelares. Så det finns nog där hos varenda spelare att det här är en match vi ska vinna. Sen säger spelare efteråt att ja, det kanske finns möjligtvis omedvetet. Jag tror inte det är omedvetet, jag tror att det är medvetet hos många spelare att det här är en match vi ska vinna. Och så får man inte med sig studsarna eller någonting som man inte har räknat med händer, och så blir det en förlust.
Ja, men jag tror de har nog en resa här att liksom ena sig på något vis och hitta en väg tillsammans framåt. För det, liksom, det indikerar när det spretar så här att man funkar en gång, sen funkar det inte alls. Liksom. Så det står 0-11 i skott efter 10 minuter. Det indikerar ju att de skulle behöva hitta liksom en gemensam väg framåt här. Samla alla under samma liksom flagga och dra åt samma håll spelmässigt. Det känns inte riktigt som att man gör det. Det går åt lite olika vinklar.
Nej, men nu är vi ju, vi kommer väl dit sen, eller om vi svänger om punkterna vi har på vår härliga tavla sen, liksom upp till bevis de kommande veckorna efter Oskarshamn och efter uppehållet. Sen börjar det ju tugga på med tre matcher i veckan fram till att grundserien är färdigspelad. Och Rögle har sagt att hela säsongen och inför säsongen att de ska direkt i kvartsfinal, att de ska vara topp 6. Och då kan vi nämna ledande spelare, alltså poängmakare och kaptener. Vi kan prata om coachning, vi kan prata om förmågan att vinna mot både toppkonkurrenter som då bottenlag. Vi kan räkna in det och lägga allt det där i någon slags korg, och sen är det upp till Rögle att ta med den och liksom bära den mot ett slutspel. För ska man till topp 6, då ska man leverera under den här spurten. Så enkelt är det bara. Och då har man inte samma marginaler heller och vara så mycket upp och ner. Speciellt inte när man kommer in i ett slutspel, då vill man ha en bra känsla med sig.
Det finns ju en fördel till slutspelet för Rögle, och det är ju att det bara är bra lag kvar när man spelar sin bästa hockey mot. Så det talar för Rögle, det ska vi komma ihåg. Dessutom så vidhåller jag att det här laget kan gå väldigt långt. Det har jag sagt från början i den här podden och fått en massa skit för det, och så har jag stått och kritiserat ledande spelare här. Men alltså, det här laget med de spelarna, som de själva säger också, får vi ihop det, så kommer vi vara riktigt, riktigt bra. Och jag tror det. Jag tror fortfarande på åtminstone en semifinal för Rögle. Även om det hackar nu upp och ner och sådär. Men det finns många matcher kvar att reda ut det här på.
Ja, men jag håller med. Jag tror också. Tror precis som du. Och i grunden. Det är ett topp 6-lag som Rögle har på benen. Och misslyckas de med att nå topp 6, så har de kluddat till det själva. Då har de på något vis inte nått sin liksom nivå som man kan begära och förvänta.
Och det kan man också se på om vi väger in även skadelistan. Nu kan ju vad som helst hända, och det vet ni som lyssnar, om att förutsättningarna i den här, när vi har pratat skadelistan i den här podden, har varit ljusa eller otroligt mörka för Rögles del från vecka till vecka. Men Niklas Hansson förespås som sagt komma tillbaka efter uppehållet. Det kan väl kanske Samuel Jonsson också göra exempelvis. Och då är det Nick Sörensen kvar på den där listan. Och då finns ju de förutsättningarna Rögle har velat ha. Kanske finns efter uppehållet och sen en bit vägen in mot mållinjen.
Plus då att de här nyckelspelarna som har varit borta länge har fått ganska mycket tid till att liksom hitta sig själv. Hitta kondition, hitta matchtempo och allt möjligt. Och då borde ju, de har ju förutsättningarna helt klart att liksom alla pusselbitar ska falla på plats när det börjar spurtas.
Och vi har pratat mycket om topp 6 här nu. Men det är faktiskt en intressant detalj som vi inte har pratat om. Och jag brukar ju leverera lite grann om det här med motståndarkoll, och Rögle har Oskarshamn på lördag. Men faktum är, och det kanske till och med är troligt, att Rögle inte är topp 6 när vi kommer fram till lördag. För HV71 är bara 2 poäng bakom, har en match mindre spelad och spelar på torsdag. och kan gå förbi.
Där ser man.
Mm. Och man spelar också mot Oskarshamn. Så min gissning är att när det kommer till lördag så är inte Rögle topp 6 längre. Så att då får man börja jobba underifrån. Där är vi inte än. Men det är min lilla spaning just i det. När jag ska börja prata lite om Oskarshamn också.
Du tar fram ett helt kollegieblock.
Ja, så stabilt att hålla i.
Förläng löprundan om ni kan. Hjälman ska ut på äventyr.
Nej, men ska jag ta lite om Oskarshamn?
Kör.
Ni minns väl? Alla minns. Tredje matchen. Tex Williamson stod på huvudet, motade 40 skott. Oskarshamn vann med 1-0. Och här är väl en av hattarna som jag får äta upp. Jag trodde ju aldrig Oskarshamn skulle ha så många poäng som de faktiskt har nu.
Nej, vi kan ju alla käka upp varsin hatt.
Så att Oskarshamn har ändå gjort det väldigt bra, även om man är på nedflyttningsplats. Nej, inte nedflyttningsplats, så säger man inte, men på kvalplats just nu.
Framförallt att man är i någon slags mode där man fortfarande tar liksom poäng. Man förväntar sig, även om de sprattlar i början, att det skulle ligga och käpprätt neråt. Men nu börjar man ju vinna lite borta mot Skellefteå och med mera.
Ja, och det är faktiskt ganska anmärkningsvärt när jag gick tillbaka. Senast Rögle spelade mot Oskarshamn, då vann man med 2-1 borta. Efter det har Oskarshamn spelat 11 matcher, vunnit 6 av dem, förlorat 5. Det är ändå ganska förvånande. Man har vunnit, som du sa, mot Skellefteå. Man har vunnit mot Frölunda hemma. Man har vunnit mot Luleå hemma. För visserligen hemmamatcher, Skellefteå var ju borta. Så att det är klart att man kan nog inte längre säga att Oskarshamn är 3 säkra poäng ens på hemmaplan. Och Rögle vet ju det, eftersom man inte vann i tredje matchen.
Oskarshamn verkar vara som Rögle bäst mot de bästa lagen. Men nu är Rögle på väg ner. De kanske möter 7:an, så de kanske underskattar Rögle på lördagen.
Ja, så kan det vara. Det står ju alltså 2-2, helt totalt lika mellan Rögle och Oskarshamn. 0-1 i första, 1-2 i andra. Borta segrar alltså. 2-2, 3 poäng var. Så att det borde ju vara hugget som stucket inför lördagens match då. Bäste poängplockare där är fortfarande Tyler Kelly här. Jag vet fortfarande inte hur man säger det. 11 plus 11 har han gjort. Sen ligger ju Johannes Salmonsson. Han har ju spelat i Rögle tidigare. 2 i den interna poängligan på 8 plus 7. Det finns en intressant sak här också, faktiskt. Lyssna på den här. Och du står och gäspar, Daniel.
Nej. Det var inte på grund av detta.
Nej, bra.
Jag vill lyssna med största spänning.
Ja, det är bra. Det här ska du faktiskt lyssna dina öron till. För det här kan man inte tro. Oskarshamn har alltså en scoring efficiency, översatt. Skotteffektivitet. Måleffektivitet.
Ja, precis. Ja.
Måleffektivitet på 8,62. Vet ni vad Rögle har?
Nej.
8,62. 3! Ni inser, va, att det här är två väldigt jämna lag, men väldigt ojämna lag sett till tabelläget och förutsättningar och inplockade poäng. Vi kanske ska stanna där. Jag kan säga Oskarshamn också, den sämsta målskillnaden. Man är sämst på att göra mål, man är bäst på att släppa in mål.
Mm. Man har dessutom den tråkigaste vägen hem.
Ja, så kan det vara. Och då tänker du inte på isen, eller? Nej, utan mer bokstavligt ute på vägarna.
Då tänker jag på de sista 13 milen från Växjö.
Var det ändå inte lite häpnadsväckande med måleffektiviteten?
Bra, Hjälmen! Tycker du studsar upp här? Du är en spetsspelare som levererar i Bärås.
Visst gjorde jag siffrorna väldigt heta.
Ja, mycket. Visst. Folk som var ute i löprådan håller på att trampa snett när det kom.
Det blir det på kilometertider under 4 minuter.
Exakt.
Jag nöjer mig där med Oskarshamn. Rögle bör vinna, men inte säkert de vinner, så säger jag.
Har vi spaningar?
En kanske.
Daniel har en.
Det kan inte ha så mycket med hockey att göra, men enligt statistiska, vi kanske ska börja där vi slutar, där vi började med barnafödande. Enligt statistiska centralbyrån var medelålder för förstfödande män, höll jag på att säga, som får barn 31,7 år. Och Rögle har en hel, det är ju babyboom i det laget som vi har konstaterat. Så jag vill bara, min spaning är att Rögle kommer att bidra till att sänka Statistiska centralbyråns medelålder. Ted Brutén är 29, Leon Bristad 24, Curran 30, Shearer 31. Och han har redan 3 barn, så att han var ju förstfödare långt innan.
Ja, då är han ju lugn.
Roman Will 27, Erik Andersson 25, Dennis Everberg 28. Det är Mattias Sjögren som spräcker. Han hade just fyllt 32 när han blev pappa. Så att Om SCB ser lite att det bara ser stökigt ut i sina kolumner, så tipsar de om att titta på ett hockeylag från Ängelholm.
Rögle vet hur man gör i tidigt skede.
Ja, har vi det.
Vad satt den?
Något mer?
Nej, vi säger väl tack till Vågen Försäkringsbyrå och lyfter på kepsen, eller?
Ja, det gör vi.
Och säger tack och hej.
Tillbaka nästa vecka, va?
Definitivt.
Ha en härlig vecka.
Hej!
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.